är fredagen den 7 mars 2014 och lyssnar du på det avsnittet. Idag är det 2336 år sedan den grekiska filosofen Aristoteles gick ur tiden. Och vi som rör oss här i dyningarna efter de gamla grekiska sanningarna är podcasten Obiterdictum, som valt med mig Tobias Nordström och dialogernas egen Ingmar Stenmark, Billy Rimgard.
Hallå, det här är en tragedi, va?
Ja, det är en ständig tragedi. Vad heter det? Jag tycker du kan... Du har varit lite så här frånvarande innan inspelningen här. Haft din näsa begravd i din iPhone-display och spritt konstiga ljud runt det. Kan du berätta vad det är du har snöat in i?
Ja, det är ett nytt spel som heter Smash Hit.
Är det nytt eller har du precis upptäckt det bara?
Det är faktiskt sprillans nytt. Det släpptes idag, det vill säga torsdag. Så att igår, om du lyssnar på fredagen. Vecka när det gäller, om du lyssnar om ett år.
Men när det gäller så här, vad heter det? Det känns inte som att du spelar mobilspel superofta.
Nej, jag är väldigt oimponerad av det mesta som släpps till
iOS. Är det viktigt för dig att så här, vad heter det, haka på från början? Alltså, förstår jag menar det? Vad heter det? Kändes det som att du kunde hoppa på här för att du var med när tåget gick, så att säga?
Du... Jag var inte ens med när tåget gick. Jag kör tåget. Jag är ju med från jävla release... minuten.
Jag trodde du menade att det var du som hade släppt spelet. Ja. Om du hade gjort det i skymundan, då hade jag blivit mäkta imponerad.
Jag är en early discarder, så att nästa vecka när alla andra hoppar på tåget, då har jag redan klarat och tröttnat. Nej, det är absolut inte viktigt för mig.
Om vi någonsin lanserar Oddpod i, vad heter det, engelskspråkiga länder, så är det ju, istället för det höga i det låga, så ska det ju vara Obiterdictum, the early discarder.
Men grejen är så att jag snarare tvärtom, så är det otroligt, just när det gäller spel, så är det otroligt viktigt för mig att kliva tillbaka och låta de andra gå på minorna. Så att jag kan bara plocka guldkornen sen. För att jag har inte tid att lägga, liksom, testa saker som inte är bra.
Nej, jag fattar.
I det här fallet så var det så här, det är en gammal bekant som postade på Facebook att spelet släpptes och han har gjort ljuddesignen i den och musiken. Och det här är väldigt så här, musik och ljud följer med gameplay hela tiden, vilket skapar en fantastisk känsla. Och han är ett geni. Nej, det är han inte. Han är oerhört skicklig musiker. Var med i gamla bandet Dr. Higgins, om du kommer ihåg dem.
Nej, jag gör inte det. Mm. Var du med i Dr. Higgins?
Nej.
Vad hette ditt gamla band?
Fredrik Fleet.
Fredrik Fleet, så var det. Mm. Ja, de gjorde en reunion en gång när jag var där, men det är väl så mycket jag har sett ungefär. Vad heter det? Men du var inte med på båten med det här, vad heter det? Inte Flappy Wings, vad heter det?
Flappy Bird.
Flappy Bird.
Ja, men det är just den sortens spel som jag inte riktigt går igång på. Alltså,
nöta spelen eller?
Ja, men de här, i och för sig, det här är väl typ samma sorts spel.
Fast men berätta det, vad är det för spel? Vad gör man?
Man rör sig framåt i djupet. Kan inte styra utan åker bara framåt. Så kan man skicka dankar, typ stålkulor, och krossa saker i ens väg så man kan fortsätta röra sig framåt. Misslyckas man så tappar man 10 dankar vid första kollisionen. Varje kollision tappar man 10 dankar.
En dank, ska vi då förklara för unga lyssnare som inte riktigt var med på, vad heter det, spela kula tiden. Det är alltså då en liten metallkula.
Precis. Men det är oerhört snygg 3D och oerhört välgjort. Så jag blev förvånad. Jag laddade ner det mest som en artighetsgrej, eftersom det var ändå så här, ja, men när folk i ens bekantskapskrets släpper någonting, så vill försöka ändå så här kolla upp det, vad det är. Så och Douglas gör, jag har uppskattat hans musik väldigt mycket, som han har släppt.
Är det Douglas Holmqvist?
Ja.
Ja, titta. Precis. Vad heter det? Jag tänkte på det också, men om vi återvänder en kort sväng till Flappy Bird, var det, va?
Mm.
Ja. Vad heter det? Var du med där på när det kom de här uppgifterna? Alltså, Flappy Bird togs ju bort från iTunes-affären och gick därmed inte att köpa. Och där, istället då så var det människor som lade upp sina iPhones på som eBay-auktioner med spelet installerat, och de här, vad heter det, priserna sköt i höjden något så inåt helvete. Vad beror det på egentligen? Alltså, är det här någon slags ny marknad vi ser födas för liksom mjukvara som någon slags vad ska man säga, förlorad artefakt eller någonting?
Jag skulle säga att det är alltså de här vanebildande spelen som folk bara så här vill slå. Den stora, alltså vi som har gamat en del i våra dagar, vi kan hantera den känslan att så här, en gång till, jag kör en gång till. Vi har lärt oss att deala med den. Men de här nya missbrukarna som precis har fått sin liksom första stora fix, så, de kan ju inte tända av på det sättet. Jag menar, King som gör Candy Crush Saga, för de tjänar ju så här oerhörda pengar på det. Men de skulle tjäna ännu mer om de tog bort Candy Crush Saga och sen byggde typ så här outlets där man kom och fick spela det som arkad. Tänkte så här, 250 kronor inträde för en halvtimme. Sen måste man lösa in en ny. Alltså du vet, folk skulle bara så här, jag behöver spela Candy Crush.
Ja, men eller vadå, tänkte de bara skulle gå över till, istället för att man betalar för applikationen, så måste man ha liksom motsvarande som man har i till exempel World of Warcraft, ett konto som man betalar liksom varje månad för att få fortsätta spela. Alltså de skulle kunna dra in hur mycket pengar som helst. Tänkte de tog, istället för att ta $1 per app, så tog de liksom $1 per månad. Jag kan i och för sig tänka mig att det man tappar då är liksom en potentiell ny marknad på något vis. Jag antar, de tjänar väl pengar idag på att människor köper liksom extra liv och sådana saker redan på något vis.
Precis.
Jag var inne på det förut, tror jag.
Jag var inne lite i Candy Crush spåret. Men det som fick mig, alltså det de har missat där, i och för sig nu går det så himla bra för dem, så att det är ingen miss. Men
ska du slå hål på Candy Crush, myten om Candy Crush nu?
Ja, men det som fick mig lite att tända av, det var ju den här påtvingade avsvalnande perioden som man åker på när man inte har några liv kvar och måste köpa dem. För att liksom, att köpa liv inte riktigt. Alltså, jag kan köpa för att låsa upp features och banor och så vidare, men köpa liv känns hela sunkigt. Är jag inte bättre än så får jag liksom, då får jag vänta 3 timmar eller vad det är innan jag spelar igen. Det var det som fick mig att, alltså annars hade jag kunnat knarka hur mycket som helst, men jag, de pauserna fick mig att glömma spelet, och till slut kom en paus som varar fortfarande.
För att du skulle bli helt hockad, alltså, för att det liksom den narkomanitendensen skulle växa, så hade du behövt att det fanns lite fler liv, kan man säga. Om vi säger så att man fick 10 liv och sen 10 liv var slut för en timme, hade du blivit hockad då, tror du? För jag tänker att så här, visst är det 3 liv man har nu eller någonting?
Ja, 5 va?
Är det 5?
Jag tror det.
Okej, ja, men när man är av med dem, har man inte spelat tillräckligt länge och måste vänta för länge, då blir man ju liksom inte hookad.
Nej, precis. För mig hade de tjänat mer pengar med oändligt med liv, men man var tvungen att betala var 15:e bana. Så, då hade de mjölkat mig på mer pengar.
Jag fattar.
Kan jag säga. Men apropå Candy Crush, det måste vi prata lite om. Jag såg det, åkte omkring lite screenshots på Twitter här i veckan. Det är ju nämligen så här att Candy Crush Saga, liksom många andra appar, postar på ens kompisars walls. Alltså om du har Candy Crush Saga och jag har Candy Crush Saga och jag går om dig typ, så postar den en uppdatering på din wall. Och om du har, alltså om vi båda har godkänt och kopplat det mot våra Facebook-konton förstås. Och det här sker ju såklart fortfarande även om man har avlidit och ens wall har blivit en minneslund. Och då så var det då en screenshot på en wall som hette Till minne av, där folk hade postat fina saker, och sen så kom en Candy Crush uppmaning du halkar efter, utropstecken inledde den.
Ja, galg humor i internetåldern typ.
Och i någon slags makaber, jag kan ju verkligen...
I någon slags makaber, du såg en screenshot, hur många likes hade den här postningen, undrar man ju.
Alltså jag kan bara tala utifrån mig själv. Nu har inte jag kopplat mitt Candy Crush till Facebook, men om jag hade gjort det och om någonting skulle hända mig så jag förolyckades, då så skulle jag... Jag gillar inte tanken på att en app postar du halkar efter utropstecken.
Det... Ja, men det är snarare så att, vad heter det, man skulle vilja säga, alltså, dränka sin Facebook-feed i såna här automatuppdateringar just in the event att något händer. Alltså just bara för att se hur liksom ens då digitala liv fortsätter i form av de här liksom olika bottarna som bara postar uppdateringar i all evighet på något vis.
Det finns ju olika Twitter-tjänster som jag så här aldrig har fattat varför man ska ha. Typ så här, my week on Twitter. Fem följde, tre avföljde.
Det är också så Las FM-grejer, va, som postar till exempel så här statistik vad man har lyssnat på.
Precis, precis. Nu fattar jag varför man måste slå på alla dem. Tänkte så här, my week on Twitter. Ja. Noll following, noll unfollowing, noll retweets.
Nej, 35 unfollowing. Ja. Så här. Stadigt. Alltså det är det som är grejen också. Över tid så byggs det upp någonting ännu deppigare när man så här, ser liksom den här fallande kurvan av människor som liksom avfrändar och avföljer och dylikt. Liksom.
Slutar teamet bakom Google att mejla, tror du?
Ja, det känns så här... Ja. Jag antar att så här, man vet inte, man hoppas ju att Google liksom har såna verktyg att de så här skannar av, jag vet inte, dödsannonserna eller någonting, så att det liksom så här, de håller koll på vilka som lever och dör på något vis. Alltså, om man tänker sig att de ska liksom vara det nya registret, alltså den nya staten på något vis, med alldeles för mycket makt och alldeles för mycket information och så vidare, så känns det ju liksom naturligt att det ingår i det paketet att även hålla koll på vilka medborgare som lever och vilka som dör på något vis.
Mm.
Så att på ett plan hoppas jag det. Det ligger helt i linje med deras megacorp-aura på något vis.
Men har du tänkt vad du vill att ska hända med dina digitala kvarlevor om något skulle hända?
Du menar utöver att massa bottar ska skjuta ut uppdateringar i...
Ja, förutom det?
Jag vet inte riktigt.
Oddpod, exempelvis. Vill du att det ska ligga online om någonting skulle hända? Det kan vi ta här och nu, så vet jag.
Och
så
ja,
vet
precis. Du. Är det här juridiskt bindande, det här samtalet?
Ja, det tycker jag.
Jo, men det vill jag ska ligga kvar. Alltså, jag vill nog att det mesta ska ligga kvar. Det är på något sätt... Alltså, det finns någonting, så här, någonting ganska poetiskt i den digitala tanken att... Så här, ja, men jag tänker att man på samma sätt som man brukar prata om att så här, man lever vidare i människors minnen och sånt. Det får liksom en ytterligare betydelse i den digitala åldern på något vis, där en spår på internet också finns kvar efter man har gått bort på något vis. Och sen suddas de liksom långsamt ut av att så här, ny information tar över, precis som att ens existens suddas ut ur minnet på liksom, generationer som kommer efter och så vidare. Så att jag är liksom är nog för att så här, låta allt stå på något vis.
Mm.
Hur känner du?
Jo, absolut. Jag är helt inne på samma grej. Även fast så här, webbhotell och domäner och sånt blir ju en så här börda för de efterlevande att bära någonstans.
Ja, men
idag
för sig.
Så betalar man ju för så här gravar, men då kommer det liksom en räkning var sjunde år eller någonting så här. Ja, och det är ganska lågt. Det kostar ett par hundringar liksom för 10 år till. Så. Men det är ju ändå en... du vet... Alltså om någonting skulle hända än och det går ett år, ett och ett halvt. Sen så börjar någon efterlevande få massa hojtningar på Twitter. Vad händer? Feeden är nere. Jag försöker ladda ner avsnitt 30 till 55. Men det är ändå en ganska tung grej att sätta sig och börja ratta en jävla... Försöka lösa något RSS-problem eller någonting i...
Ja, men alltså. Sen du börjar bolla upp så här, RSS-feeds som jag har kodat och liksom så här... Så här bara, vad i helvete är det här? Liksom. Men jo, så är det väl på något sätt. Men det, jag vet inte, det hör väl till. Det jag tänker man borde kunna göra är väl att så här, förbereda något paket snarare. Alltså en...
Facelift.
Ja, eller snarare, jag tänkte med någon liten guide som sammanställer liksom, men som en liten länksamling, så det här var Tobias Nordström, och sen är det liksom några så här, någon blogg man har haft eller så här, lite artiklar man har skrivit som har blivit publicerade och liksom eller ja, kanske till och med att man bör kanske satsa på att ha liksom någon form av så här, komplett kartotek över alla så här. Här fanns liksom Twitterflödet, här fanns Instagramflödet, här fanns de här texterna hen skrev på den här hemsidan och så vidare. Det skulle jag tycka var så här en ganska fin grej att göra med någon som men någon som liksom har levt stor del av sitt liv på internet, så att säga.
Mm.
Jag tycker det inte finns något liksom cyniskt tvärtom i det på något vis.
Nej, det håller jag helt med om.
Och det här, sen måste vi komma ihåg också att det här är ju liksom bara så här ett första steg mot att så här, när man dör så uppladdas medvetandet i molnet.
Mm.
Det är ju det är dit man vill på något vis, antar jag.
Ja, det enda som jag tycker är ironiskt med är att det finns ju en del så här, vad ska man säga, digitala testamentets tjänster som så här, där man kan bocka i då tjänst för tjänst så här, vad man vill ska hända med det och så vidare, så att allt finns samlat. Men det roliga är ju att i en internetvärld så är det också startups som eventuellt inte finns kvar eller har köpts upp och lagts ner när man väl kommer dit.
Jo, men jag gillar också just den tanken på att liksom internet antar den här formen av förgänglighet som den övriga världen gör också på något vis. Att så här, ja, men saker passerar på något vis, men så här, vissa spår blir kvar. Det finns någonting liksom lite digital romantiskt i det, kan jag tycka.
Ena dagen skrattar man, nästa dag ser den 404.
Ja, men frågan är ju snarare vad som händer liksom när vi börjar, alltså när killswitch-scenariot kommer och vi börjar ladda upp våra medvetanden i molnet, så att säga. Alltså jag antar att det teoretiskt sett blir liksom del av singulariteten då på något vis. Men det är ju även så här, alltså vad händer när man kommer ut i en massa existentiella saker, men vad händer liksom med ens vidare levnad och vad händer liksom med alla de här sakerna som man lämnade efter sig i den fysiska världen. Liksom. Det känns som en konstig vidareutveckling på något vis.
Mm.
Gud, vad metafysiskt det blev helt plötsligt. Ja.
Mm. Vi kan väl fortsätta på det spåret. Tror du att Billy Corgan från Smashing Pumpkins vill att hans senaste video som han lagt upp på YouTube ligger kvar när han har gått bort? Han har gjort en...
Pratar vi här om hans lilla improvisation?
Ja. Han har alltså gjort en 8 timmar lång improvisation med syntar över Hermann Hesses Siddhartha.
Vi kan väl lyssna lite grann på hur det här låter.
He briefly escapes and rests, but he'll return from the delusion, finds everything to be unchanged. Want to get to know myself, the secret of Siddhartha.
Och det vi hörde var då alltså Billy Corgan som ja, alltså det är nästan, jag tycker nästan det är att stretcha det, att kalla det improv. Det är alltså när man tittar på själva klippet så är det också att det är ganska tydligt att det är en man med en annan man till sin hjälp som försöker få syntar att låta. Alltså det mesta av tiden är ju bara att han går runt och typ, ibland låter det lite, ibland låter det inte så mycket, det kopplas om lite sladdar. Det är ju inte så att han har tänkt säkert mycket innan att det här och det här skulle man kunna göra. Det är ju sinnessjukt låg glass på det här experimentet, måste man säga. Alltså jag tror på riktigt att om du och jag skulle göra exakt det här, om vi skulle göra en cover på det här, så skulle vi lyckas bättre.
Alltså någonstans, jag ser framför mig det här.
Och kom inte i kommentarspåret nu och föreslå att vi ska göra det, för det kommer inte hända. Jag tror inte vi orkar hålla på i 8-9 timmar med att koppla analogsyntar.
Batman Live, när Batman åkte ner från taket och det var, sedan var en sele som skulle kopplas ifrån. Det ögonblicket. Jag tycker den här videon påminner en hel del om just det.
En riktig liten god bit ur Obit Rictum-historien.
Ja, ja.
Ja, det är ganska lika på något sätt.
Alltså, det jag tänker när jag ser sånt här, det är hur så här oförlåtligt internet är mot citationstecken genier, och kanske mest manliga genier, om man ska vara ärlig. Alltså,
nytt världsrekord i storlek på citationstecken.
Ja, men så Billy Corgan, när det var 90-tal och han var så här drama, teater, rock, superpretto, Smashing Pumpkins, och släppte liksom Melancholy and the Infinite Sadness, totalt galen dubbelskiva. Väldigt bra, jag gillar den jättemycket, men den är helt sinnessjuk. Alltså ambitionsnivån, jag vet inte om resultatet lever upp till pretensionerna, men väldigt, väldigt stora ambitioner med det. Men då, på den tiden när det bara släpptes en skiva och alla var så här, shit, så här Smashing Pumpkins och liksom som de ser ut och vad de gör så här. Då kommer man
ska nog... vi ska komma ihåg så då att då var Billy Corgan var så här, smal och gotgänglig då. Nu är han ju liksom lite lönnig när han står i sin gråa tröja och liksom en liten bilring hänger över kanten, liten muffintopp hänger över kanten så där.
Precis.
Den åldrade gota där, han är aldrig en vacker syn.
Han är inte omgiven av The RC och James Iha och
precis
såna. Men nu...
alltså... istället sitter en IT-support-kille bredvid och hjälper till.
Vilket jävla nerköp alltså. Men jag tänker så här att Billy Corgan hade garanterat idén om att köra improv över Hermann Hesses Siddhartha redan 1995. Men då stannar det som en idé eller möjligtvis en påtänd så här, natt i någon lägenhet i Chicago. Liksom. Det här ser inte ut att vara på någon grandios stage precis, utan det är så här längst bak i ett café typ. Men med internets hjälp så blir sånt här helt plötsligt allmänt tillgängligt, så att säga.
Ja, men det är också han som har beslutat att den ska streamas ut. Det är liksom han.
Jo, men det är det jag menar, att det finns liksom ingen omdöme. Alltså, den här sortens människor saknar ju sällan omdöme, utan de behöver ju ha en bra redaktör som så här kan skövla 9 av 10 idéer och sen på den 10:e säga go, men med förnuft typ.
Jo, men det är det här, men det är väl på ett sätt också det här som är skönheten med just internetåldern på något vis. Alltså att internet saknar redaktörer är ju liksom på gott och ont, men det här är på ett sätt den goda sidan.
Ja, ja.
I det att alltså jag kommer att jag skrev i begynnelsen när Base Hunter kom något slags genomtänkt kritiskt inlägg om att så här när liksom i den här demokratiseringen av musikskapandet, så skrev jag någonting om att så här, när liksom alla har möjligheten att skapa musik, så kommer alla även skapa musik. Alltså då kommer även epatraktorkillen från Jönköping med dåligt öresinne och taskig kvinnosyn också börja göra techno liksom.
Mm. Mm.
Det har väl hen alltid gjort i och för sig, men men då tyckte jag att det var liksom i någon elitistisk pås tyckte jag att det var ganska hemskt, men idag är jag snarare bara så här, väldigt glad över det på något vis, att det inte finns några som säger stopp. Det finns inga skivbolag som liksom bara rycker, som bara skakar på huvudet när de får höra de här grejerna, utan Billy Corgan kan lätt köra ut 9 timmar improv i sin lönniga med sin lönniga lekamen i någon sketen studio liksom över Hermann Hesse. Och det är ju så här, alltså det är ju på ett sätt lite så här, bära eller brista, att så här, i det här fallet brista då, men man får ju alltid liksom väga potentialen i att det hade kunnat bli briljant.
Jag tänker så här också, att det som är bra, det är ju att det blir lättare för oss att syna bluffar. Alltså så här, de som aldrig går bort sig, som man bara så här älskar med deras internetnärvaro. Det är ju de som är genier utan citationstecken. Medan de här som egentligen bara är helt lössläppta, som bara så här, det går inte att... någon har kastat kopplet en gång för väldigt länge sedan och nu löper de bara liksom.
Men det är inte så här också, vad heter det? Alltså inte men grundproblemet här ligger ju även utanför internet. Det är ju det här med den åldrade rockmannen som inte vet vad han ska göra riktigt.
Mm.
Det är ju ett gammalt fenomen. Alltså John Lennon la sig och protesterade mot kriget i sängen tillsammans med sin tjej.
Mm.
Det är ju liksom samma sak där. Visst, det är väl en fin gest, men det är också så här en man som inte har några idéer längre. Det är liksom så bokstavligt talat en antihandling det bara kan bli på något vis. Och även liksom så här, det finns ju otaliga liksom Lou Reed-exempel också, som gör liksom så här oljudsskivor och Metallica-samarbeten som liksom så här blir intressanta ur någon slags aspekt på att de är liksom dåliga. Alltså Billy Corgans 8 timmars eller 9 timmar eller vad det är, improv är ju också intressant i det att i liksom det okontrollerade vansinne som den representerar, inte i hur liksom i det verk som skapas, utan mer i den liksom performativa internetdel av det hela, så att säga. Och det tycker jag liksom bara ska applåderas på ett sätt.
Alltså den enda nackdelen som jag ser med det här, det är ju att det är jäkligt hårt att vara ung idag, kan jag tänka, och vara ung och kreativ, därför att det finns alltid ett facit till vad du har gjort innan. Alltså, jag ser ju ibland så här, när det kommer nya artister, producenter eller band som är så här runt 20, då är det ofta så här, de har släppt en eller två låtar, men sen när man börjar googla för att ta reda på mer, då är det alltid någon artikel någonstans så här, tidigare så jobbar de under de här namnen, så är det fyra namn, och det finns låtar med alla dessa namn på SoundCloud att lyssna på, liksom. Tidigare så var det alltid så att man, alltså, man kanske hade spelat i 4-5 band som aldrig kom ur replokalen. Sen var det liksom band nummer 6 spela in en demo som man fick skivkontrakt med. Och år 0 är första singeln som ges ut. Alltså, allt smörj innan, det existerar inte. Så är det inte idag.
Nej, men det där var ju väldigt intressant för några år sedan när Lana Del Rey gjorde entré på den internationella popscenen och liksom blev mer eller mindre attackerad från olika håll för att hon liksom hade gett sig på en karriär som popmusiker förut under ett annat namn, så att säga. Och det där grävdes fram och det visade att det var liksom en ganska misslyckad skivbolagslansering och så vidare. Och då liksom så här kastade man smuts på Lana Del Rey för att hon liksom var fake och att hon nu försökte göra någon slags alternativ popkarriär, att det såg som en pås och så vidare. Men det man liksom så glömmer är på något sätt att det där finns ju liksom, det finns ju i liksom alla konstellationer. Alltså det är väl klart att du kan hitta liksom, om du orkar gräva och orkar hålla på och jobba med och hitta det tillräckligt, du kan hitta liksom Burials tidiga misslyckade skitprojekt också, när han satt i liksom, inte fan att jag, Cubase eller något gammalt program och gjorde så här dålig techno liksom. Jag tror man så här, de här liksom konstruerade historierna som berättas idag, jag tror man så här, man liksom är beredd på att köpa konstruktionen nästan för mycket idag, och liksom, jag tänker till exempel så här saker som så här, alltså, men som till exempel när Lady Gaga breakade och det började cirkulera så här klipp på när hon var med i talent shows några år innan breaket, och så här, att folk då i princip blev så här förvånade över att hon var bra i de här talent showsen liksom, eller så här uppträdde på någon så här open mic night och så här spelade någon egen låt på piano och sjöng till, och liksom folk säger bara shit, alltså det här är ju en jättebra låt, för det var så här, folk hade liksom bara inte räknat med att en så här skivbolagsprodukt som hon såg som är väldigt mycket i början skulle liksom ha någon slags så talangfullt förflutet, eller vad man ska säga.
Nej. Det är ju väldigt så här hänsynslöst klimat att så här, ja, du är 14 och har gjort en bra låt. Välkommen, du kan köra den live i radio här. Ja. Liksom. Och sen, den kommer man aldrig någonsin kasta av sig. Jag hade inte velat ha mina första stapplande steg i att försöka göra någonting bra på det viset, kan jag säga. Nej, men, om min 14-åriga jag hade funnits online så hade jag inte suttit här och pratat, för då hade jag legat i ett hörn och skämt.
Men just i musikvärlden så är det också konstigt att man fortfarande liksom, att man inte har accepterat den biten att säga. Alltså alla som ändrar riktning, eller man ska säga, blir ju till en början hatade för det på något vis. Det är liksom som att man men om man väljer en väg i början av sin karriär, då är det liksom den man får köra på, och väljer man sen någon slags annan riktning. Men alltså, ta som ett exempel, som till exempel Jill Jonsson, som gjorde entré som någon slags liksom slager/svensk toppartist och sen liksom har ägnat massor av år till att liksom spela in någon slags radio country i princip, men i Sverige fortfarande ses som den här liksom svensk toppartisten på något vis. Hon kommer liksom aldrig få någon slags tallest man on earth cred eller någon slags folk following i Sverige, för att det är kört på något vis. Även om hon gjorde liksom en otroligt så här, vad ska man säga, konceptuell Appalacherna skiva eller vad det nu skulle vara, ett bluegrass album, eller så skulle det fortfarande vara men den gamla slagervinnaren Jill Jonsson som gjorde det på något vis. Det där är ju motsägelsefullt och synd, för jag tänker att så här, till exempel som författare tillåts ändra riktning i betydligt större utsträckning, och det accepteras, och det är nästan att det så här förväntas, så länge man inte är den här superkommersiella liksom författaren. Jan Guillou har väl tagit på sig offerkoftan många gånger och pratat om att det jobbiga är att han, om han skulle ge sig på att skriva liksom en kärleksbok, så skulle den inte tas på allvar. Men jag tror men medan så här kvalitetsförfattare inom citationstecken ges utrymme att så här prova nya saker på ett helt annat sätt.
Nu vet jag vad du sitter och funderar på. Du sitter och funderar på så här, hur ska vi ta oss härifrån till situationen i Ukraina på ett snyggt sätt? Och jag har faktiskt svaret. När det gäller vad rockmän gör på sin ålders höst, så kommer jag ju tänka på Mark Almond, som efter Soft Cell och en hyfsat framgångsrik solokarriär åkte över till Ryssland och spelade in ett album med någon så här armékör, där han tolkar gamla ryska folkvisor i nya översättningar. Han har en fantastiskt albumomslag där han står i så här pälsmössa och sådana saker.
Men det här är ju liksom, det att vi närmar oss ju då, om man kort reflekterar över det, det är ju på något vis, jag har inte hört det albumet, men det kan ju lika gärna vara, vad heter Lou Reed albumet, Metal Machine Music, eller vad heter det? Ja, hans jävla skrapmusikalbum, men det kan även vara helt briljant.
Jag lutar mot det senare, eller ja, jag vet inte fan. Ja, det är Mark Almond som gör ryska folkvisor liksom.
Ja. Mm. Gosodarnia, remember we were building the house, good it was but empty inside. Men alltså Ukraina, jag ska villigt erkänna att jag har så här noll uppfattning om vad det är som pågår i Ukraina riktigt. Så att eller jag vet att det liksom är en mindre revolution som pågår. Men kan du sammanfatta i två tweets vad som händer?
En mindre revolution. Alltså grejen är så här att jag har läst väldigt mycket och varit intresserad, men jag tänker inte yttra mig ett dugg om det. För över en natt blev alla utrikespolitiska experter och jag bottnar inte alls i det. Men däremot gillar jag cyberperspektivet.
Exakt, ja. det har jag också läst om. Det gick jag igång på desto mer än liksom, det var någon som började prata om att Putin var liksom, hade lagt näsan i blöt. Jag bara, ja, det vet ni att så här, det finns ett cyberperspektiv på hela den här konflikten också. Men vad heter det? Jag tycker att det är otroligt intressant vad som pågår utifrån det perspektivet, eller man ska säga. Det har ju hänt en del. Kan du dra några händelser i den här cyberkedjan av orsakverkan?
Ett exempel som kanske inte är så känt, eller jag vet inte hur omtalat det är, men jag vet flera folk på Sveriges Radio och även på andra nyhetsorganisationer och eller, alltså så här, vad ska man säga, sociala medier folk liksom, alltså så här, information buffs så, som några dagar innan Putin skickade ryska trupperna till Krim började få väldigt mycket friend requests både på Facebook och på Twitter. Alltså antingen så blev de följda på Twitter eller fick friend requests på Facebook från ryska konton eller från konton som såg bara jäkligt konstiga ut och pratade dålig engelska.
Vad är skillnaden?
Ja.
På ryska konton och konton som så konstigt och pratade dålig engelska.
Ja, men alltså ryska konton som hade ett ryskt namn, ja, och det stod liksom Moskow, eller konton som var betydligt knepigare så, som såg ut att vara reggades på någonting annat. Och här började man, jag vet att det pågick liksom en diskussion så, vad är detta, vilka är dessa människor, är det fler som har råkat ut för det här och vad händer och så vidare. Och det här var 2 eller 3 dagar innan de började rulla mot Krim liksom. Och det kan man ju inte läsa som på något annat sätt egentligen, att det är någon form av ja, men att man vill finnas med och plantera information hos nyckelpersoner på olika sätt inom nyhetsmedia och ja, sådana som har många followers liksom. Och det här sker ju i Sverige, men man kan ju tänka sig att det förmodligen sker paneuropeiskt. Liksom.
Men då likadant så såg vi ju, vad heter det, att Russia Today fick ju sin hemsida hackad i samma veva. Och liksom det liksom började skjutas ut ja, små, vad ska man säga, modifieringar av rubriker och dylikt. Det var till exempel smögs ordet nazi in det här och var för att referera till Putin och dylikt. Alltså jag tänker direkt på så här, är det här är ju liksom någon slags given del av framtiden, men hur, alltså när inser de militära organisationerna att det är dags att börja satsa på ett rejält cyberförsvar också, så att säga?
Jag tror att
det är de reklamkampanjerna för försvarsmakten jag vill se.
Ja, eller hur? Alltså, att ryssarna gör det, tänker jag så här, att det är där alla alla hackers som kontrollerar alla stora botnets sitter i min fördomsprofil.
Iran är det mest för.
Är det så?
Jag tror det.
För jag följer han Brian Krebs, någon så här security consultant. Han pratar alltid om det är alltid massa ryssar som är efter honom så här, och skickar hem, de beställer heroin till honom.
Men säger man inte det?
Och sånt.
Ja, men brukar man inte säga det inom såna här liksom security-kretsar att oftast är det att så här, kinesiska och ryska hackare är liksom på ett sätt harmlösa för att de är liksom, de är många men de är inte så skillade, utan det är de iranska hackarna som är farliga på något sätt, för att de är inte närheten av lika många men är då väldigt skickliga på något vis.
Jag gillar tanken.
Ja, det är ju också. Det kan ju även handla om då att vad heter det, Iran har fattat det här med att satsa på ett cyberförsvar. Så att, ja.
men vad jag tror så här är alltså cyberförsvar och sådana saker, fine, det är en sak att stoppa hackarattacker. Men om man säger det här massiva befriendandet av nyckelpersoner, det tar ju avstamp i någonting annat, nämligen att om du kan posta en tweet som är intressant, så här, kolla här, jag tog just den här bilden, ukrainska soldater bränner gamla damer i en hög, typ. Och får några retweets på den. Alltså du kan ju styra opinionen på ett så här helt enormt sätt. Och där får vi ju skylla oss själva lite grann. För att om vi har ju ändå köpt in på idén att så här, när History Impics Twitterkontot twittrar en bild och säger att det är Nikola Tesla som jobbar extra som siminstruktör, så retweetar alla den och säger fantastiskt. Bara det att så här, så fort man gör en... Jag läste någon bloggpost som analyserade flera av de här History Impics-bilderna, som är ett jävla trollkonto liksom. Att det fanns ingen bäring alls i det. För det året som den där bilden skulle ha tagits, då var han så här... anställd forskare på ett universitet 300 mil därifrån, alltså så här, och så vidare och så vidare. Vi köper bara det för att det är så här, det står i tweet, och när man väl har tagit på sig den naiva hatten, då är ju också slagfältet öppet för den sortens informationskrigsföring.
Ja, men och sen så är det väl också, alltså just också om man arbetar med bild, så blir det ännu mer slagkraftigt. Och sen är ju framför allt så är ju liksom uppgiften är ju så mycket mer, vad heter det, retweet-vänlig än dementin, så att säga. Jag kommer ihåg att så här, jag tror att det var History and Pixel, om det var något annat sånt, alltså liknande konto som postade den här bilden som har liksom vandrat runt på internet som någon slags folksägen i flera år, på Theodore Roosevelt när han rider på den här älgen i en flod. Har du sett den? Det är också en sån klassisk fake-bild. Det är liksom någon som har photoshopat in Theodore Roosevelt från att han sitter på en häst egentligen på den här älgbilden. Då såg jag den bilden twittrat från ett sånt konto, och det var liksom så här 6000 retweets eller någonting. Och sen efter det, så i samma flöde, så såg jag att de hade även retweetat då uppgifterna om att så här, den här bilden är fake. Men det, på den då, så var det istället så här 300 retweets. Så att det är liksom så här, andelen användare som nås av att det här är en bild på Theodore Roosevelt som rider på en älg är liksom, om man tänker 3000 retweets, x antal följare per konto, blir ju enormt exponentiellt sett mycket större än den mängden som ser dementin. Och det är ju exakt så vi kommer se liksom nyheter fungera och expandera i någon slags framtid. Och det gör ju liksom den här formen av cyberkrigsföring ännu viktigare på något vis.
Ja, det finns ju ett otroligt roligt spoof-konto som heter A Historical Pix, eller Unhistorical, där hon postar, och då är det fantastiskt rolig en bild där så här fem personer som hänger och dinglar i ett snaror, och så står det så här: five men hanged for posting false historical pics without attribution. Och det fanns en otroligt rolig där det var en bild på några så här inbördeskrigs reenactors, där det stod, och så var det en så här pansarvagn i bakgrunden, så står det så här: rare color photograph of the first att det skulle varit en pansarvagn under inbördeskriget i USA, och då är det så här, alla kommentarerna är så här: fake, obvious fake. Tanks weren't invented before 1917.
Ja, men det är ju som det vad heter det, som när David Sundin, twittraren David Sundin och manusförfattare och allt vad han är, skrev den här tweeten om att Gabriel Odenhammar som spelade Håkan i Sune-serien och filmerna, att han så här, jag tror David Sundin, jag parafraserar, skrev någonting till med, känner du dig gammal? Vad heter det? Idag fyller Gabriel Odenhammar 50 år, 50 år, känner du dig gammal nu? Frågetecken. Och det var ju bara så här massa svar av, är du dum i huvudet? Han är ju högst 30 och så vidare. Och så här var, och David Sundin svarade med att bara så här skicka tweets tillbaka med, av typen lär dig googla, utropstecken. Och det alltihop eskalerade med att han bara skrev en dementi, eller skrev en, så här, en pudel där han bara, jag har hittat uppgiften nu, hade tydligen fel, sorry. Och sen två dagar senare så kommer istället ett kort litet YouTube-klipp som David Sundin postar där Gabriel Odenhammar tittar in i en kamera, rubriken är hur gammal är du? 50 år, säger Gabriel Odenhammar.
Att trolla som konstform.
Precis.
Men har du dragit några lärdomar av det här? Är ändå okej, Syrian Electronic Army har härjat en del under liksom Syrien inbördeskriget. Vi har sett lite såna här, folk har testat vattnen lite grann med Stuxnet och så vidare. Men det här är ändå första gången som vi ser en sån online-info-kampanj under en brinnande konflikt. Har du dragit några, eller ja, fan, hela USAs äventyr under 00-talet var väl det också, fast där fanns det liksom ingen som kunde svara på samma sätt.
Nej, och det var liksom inte samma form av så här gräsrotsgrej heller, kändes det som. Alltså, det var liksom inte...
Det här var ju liksom i upptakten när man försöker bygga support för att så här, gå in och krossa allt på Krim. Liksom.
Ja, och även liksom när man ser så här, så, men som en sak som att Russia Today-hemsidan blir hackad, så vet man liksom att det är ju liksom inte ukrainska armén som ligger bakom det, utan det är ju liksom ukrainska frifräsare som liksom drar sitt strå till stacken, så att säga. Och det är väl det som jag tror det är det som är lärdomen på något vis, att alltså, i den här formen av konflikter så kommer liksom människor som inte är liksom militära i den bemärkelsen kunna göra vad ska man säga, bistå med liksom sin expertis i form av liksom såna här saker. Och det kan ju liksom få både intressanta men även ganska så här förödande konsekvenser i längden. Speciellt om vi liksom skulle se någon form av större konflikt mellan, ja, men mellan till exempel ett land som USA och ett land som liksom har de digitala musklerna. Ja, men till exempel
som har
Iran,
David Sundin.
Nej, men om Iran till exempel så här, skulle kunna, vet, bara sänka amerikanska saker, det skulle liksom få ganska stor global påverkan, så att säga. Och det är väl så här, det här är väl precis det vi ser i någon slags miniatyrform än så länge. Jag tänkte att vi, innan vi börjar runda av dagens podcast, ska snacka lite fan-teorier. Vi har haft det på bordet några fler gånger i år redan med Obit Rictum. Men i veckan nu så återpublicerades en bild på lite olika platser på internet där en Reddit-användare kopplar samman handlingen i IT med Star Wars-universumet. Det handlar om att genom ett antal bilder visa hur ITs, vad ska man säga, ras, blir det rätt ord, eller den arten han kommer från i alla fall, även finns representerade i senaten i Star Wars-filmerna. Det tillsammans med att IT när han är på jorden reagerar på en människa utklädd till Yoda och dessutom får saker att flyga, leder fram till slutsatsen att IT, han är en Jedi. Det här är ju liksom en ganska intressant fan-teori, det att det finns ju saker som liksom stödjer det, men det jag tänkte vi ska prata lite grann om är dels hur mycket cred man kan ge sådana här teorier, men även just den aspekten att hur mycket strösslar upphovsmänniskor med de här detaljerna på ett medvetet sätt, tror du?
4, 8, 15, 16, 23, 42. Inget svar. Nej, men det finns ganska många nivåer av det här, känner jag. Å ena sidan så är det så att sitta och närläsa sina grejer och fråga sig varför så här någonting är på ett visst sätt. Det är ju en etablerad akademisk form, eller vad man ska säga. Mm. Att läsa Shakespeare och fråga sig varför Macbeth säger tomorrow istället för tomorrow är ju en sån, så här, han menar någonting med det här mellanslaget. Så här. Det måste finnas, det finns en subtext här. Det är ju en form av närläsning som är underhållande och rolig, och det är kul att lägga pussel. Och det finns, alltså när det är gjort av folk som är tänkande, så är det klart att det också oftast finns små grejer att hitta. Problemet är väl så här att när man tar det synsättet och lägger an på popkultur, så är det inte alltid det finns någonting där bakom.
Nej, men det jag tycker är intressant är att så här, alltså i flera fall så är det ganska så här tydligt att det finns liksom... Det finns fog för de här tolkningarna, så att säga. Men sen alltså, det finns även en gräns som går någonstans, alltså, men som IT-teorin här till exempel. Jag är ganska övertygad om att så här, att IT, vad heter det, arten har liksom slängts in i Star Wars för att det är liksom en intressant kul twist på det hela. Alltså att vad heter det, i och med att så, George Lucas och Steven Spielberg är liksom kompisar och båda har liksom de har arbetat tillsammans och så vidare, så liksom finns det en kul twist i att så här visa den här rymdvarelsearten som vi liksom känner igen, och visa att jo, men den så här, den existerar i den här rymdvärlden, så att säga. Men sen tror jag snarare att det liksom blir så här tillfälligheter som gör att de andra effekterna uppstår. Alltså jag tror ändå att man måste liksom kunna dra en gräns av vad som är alltså vad som är rimligt och vad som är orimligt, eller vad man ska säga. Det finns ju även den här ganska utarbetade teorin om att i princip alla Pixar-filmer utspelar sig inom samma universum.
Mm.
Och det är liksom massa argument som visar på att det stämmer. Och det är liksom så här, det tvekar jag inte en sekund på. Alltså att man i den mån då Pixar-studion, det finns väl kvar som någon slags subenhet på Disney, antar jag. Men jag är inte dugg tveksam att säga, i och med att det var liksom så många olika team som jobbade tillsammans, och det var människor som gick emellan, att det fanns, att man medvetet skapade saker som höll alltihop samman, alltså det tvivlar jag inte en sekund på. Medans liksom mer så här långsökta saker, som att teorin om att så här, Seven och The Usual Suspects hör ihop, det liksom blir, det blir mer så här intressant hjärngympa, eller vad man ska säga. Förstår du skillnaden på något vis?
Absolut. Yeah. Men det är också så lätt att gå bort sig även när de här uppenbara ledtrådarna finns. Jag tänker på så här George Lucas, efter hans debut, regidebut THX 1138, så har ju den kombinationen har ju funnits i alla hans filmer. Och kan man då så här börja dra slutsatsen att American Graffiti och Star Wars, de utspelar sig i samma värld bara för att det står THX 1138. Nej, för att det är en liten flört med fansen, så, eller en hyllning till sig själv. Men däremot så gillar jag så här jättemycket med den här Fresh Prince-teorin om att den här bråket han hamnar i på basketplanen innan han flyttar till sin uncle, Nanti in Bel Air, att han egentligen dör i det bråket, och att Bel Air är himlen. För att det finns så mycket som är så här konstigt, att så här, föräldrarna kommer bara att hälsa på honom när han fyller år, det vill säga de kommer till hans grav och lägger blommor där. Så. Och det finns det ju folk som har närläst den serien och kommit fram till att jo, han dog i bråket på basketplanen och åkte med någon slags flodkar, eller vad heter det, den där taxichauffören så här, över, ja.
Vad säger man, är det Flying Dutchman eller The Flying... Jo, det är Flying Dutchman som kör den, eller?
Ja, eller jag tänker väl på Caron, heter han, va? Som kör över Hades.
Ja, du gick tillbaka till de gamla grekerna, ja, som vi var vid i början.
Precis.
Snyggt. Ja. Jo, men, ja, men, alltså, men det är ju också en, så här, en ganska, så här, vad ska man säga... Det är på något sätt, och även ifall teorin håller, är det ju jätteintressant. Men det är ju även så här otroligt tydligt att nej, så är det inte alls. Alltså, när de kläckte idén till Fresh Prince of Bel-Air, så var det ju inte så här, the elevator pitch var ju inte så här, det är en snubbe som flyttar från Philadelphia till sin familj i det lyxiga Bel Air, men egentligen är han död. Alltså det så lärde ju inte elevator pitchen.
Nej.
And the twist is the guy's dead. Det sa de inte på mötet. Men det jag menar är alltså det är klart att jag tror inte det var någon som tänkte det under hela perioden de skrev Fresh Prince of Bel-Air heller på något vis. Men apropå det, det är jättekort sidospår, men såg du Will Smith på hans lilla Oscarsgala grej när han på röda mattan när han blev intervjuad?
Nej.
Och han säger, de klipper till Robin Roberts som är programledare när hon står med Will Smith. Will Smith står och skriker om någonting och Robin Roberts frågar vad han skriker om. Och han pekar så här, vad säger man, off frame så att säga, och säger liksom: "That's Alan, I know the camera guy. He worked on Fresh Prince of Bel-Air. I can't believe you still have a job," skriker han. Jag tyckte det var väldigt, ett fint ögonblick på något sätt, att så här, ja, men så här, just bara så här, den svindlande tanken på de olika vägarna som de här två, som Alan och Will Smiths liv har tagit. Han liksom var kameraman på Fresh Prince of Bel-Air, sen fortsatte Will Smith iväg och blev någon slags skådespelare. Alan gjorde sina så här kameramans gig och sen liksom, vad heter, Oscarsgalan 2014, så bara råkade Alan stå där igen med kameran i nyllet på Will Smith på något vis. Det var vackert, kan jag känna.
Mm.
Men tillbaka till, det finns en fan-teori där för övrigt.
Om
kan man konstruera en fan-teori om Alan och Will Smith? Att de var destined att mötas igen. Det kan man ju säkert.
Det kan vi nog se i Oddpods kommentarsfält till nästa gång.
Jag tycker det låter otroligt frestande, som en otroligt frestande tankelek.
Ja, det här är en liten utmaning till dig som lyssnar. En teori om vad som egentligen hände. Vad var det vi inte fick veta där?
Men hur ställer vi oss då till liksom just det här fenomenet att strössla med, vad ska man kalla det, intersektionella referenser mellan olika verk? Bu eller bä, vad tycker du?
Jag måste säga att jag följde ju, det här vi pratade om så mycket, under Lost så följde jag ju, eller vi båda följde ju, alltså så här fan-teorier och sånt. Enormt mycket. Man hittade ju de man litade på. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Det var ju
Vorsek 69 eller vad han hette.
Precis.
Jag pratade om Vorsek 69 i en intervju. Jag blev intervjuad om recaps här nyligen. Då drog jag upp den gamla härliga Vorsek. Jävla klippa.
Det fanns, ja, otroligt så. Men, ja. Men han hade ju en podcast tillsammans med, jag kommer inte ihåg vad han hette. De var två till och sen Vorsek. Som alla, alltså de här podcastavsnitten var ju så här 2,5 timme.
Efter varje avsnitt.
Ja, där de sitter och pratar. De pratar typ, det är inte ett samtal som pågår, utan de pratar typ 20 minuter i sträck. Och det låter som om de diskuterar typ så här molekylär biologi eller någonting sånt där. För att det är så sjukt seriöst och så här. I have to say I don't agree with you there. Och så bara långa utläggningar.
Det var ju fantastiskt, men det var ju ändå så här. Vi kom väl podcasten efter ett tag, för han skrev ju recaps först, och det var ju alltid så här liksom,
what I 25 noticed, eller vad heter det?
Ja, men, ja, exakt, what I noticed. Och sen liksom var det så här, sen följde liksom 25 000 tecken om det här avsnittet. Alltså de tog ju så här, de tog ju 2 timmar att läsa den här jävla recapsen. Det var ju helt sinnessjukt.
Men grejen är så här att jag måste ändå säga att man fick en liten näsbränna där, för att där någonstans så satt, trodde man väldigt länge på att det fanns, att det var konstruerat för att närläsas, och sen så var det väl inte riktigt det i slutändan. Men sen kan man också argumentera då för att säga, ja, men okej, de där, alltså att sitta och läsa Vorseks recaps på 2 timmar, det var den bästa tv-upplevelsen jag har haft, oavsett hur Lost slutade sen. Så att det var inte förlorad tid. Det var inte så att man kändes lurad sen, därför att så här, fan, vad mycket det var värt den resan, så att säga.
Precis, potentialen liksom, potentialen vägde upp för det lite snöpliga slutet, så var det ju. Men jag kanske också känner att det finns, man löper en viss risk med den här formen av liksom referenslekar. Jag menar att det kan bli lite kladdigt och krystat på något vis. Och att så här, det kan få liksom konsekvenser. Det finns liksom ett exempel i den här IT-teorin som visar på det kladdiga även i den tolkningen. Och det är ju det här med liksom, alltså dels hela dealen med Ja, men ta som en sån sak som att de går förbi den här personen som är utklädd till Yoda. Eller det är att så här, Elliot då, som E.T.s mänskliga killkompis heter, har så här små Star Wars-leksaker. Alltså det, för då etablerar man ju dels även då Star Wars som en fiktion i det här universumet. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Att man slår liksom någon slags knut på alltihop där. Och det blir också väldigt konstigt i hela den grejen med då att E.T. dyker upp i liksom då Star Wars-filmerna. Alltså i det att så här, Star Wars-filmerna då som ska utspela sig i A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away. När man liksom placerar ut E.T. där och sen då i sin tur så när E.T. väl kommer till jorden, då finns liksom Star Wars i fiktionsform här. Gör att det blir liksom, ja, men ett konstigt varv för mycket på något vis. Mm. Och det är väl sådana problem jag som liksom så kanon ivrande nörd kan så irritera mig på, så att säga. De logiska gordianska knutarna.
Precis. Man kan se det på två sätt. Att antingen så köper man in i det där helt och hållet och ser det som underhållning. Mm. Eller så bildar man sig sin egen uppfattning. Det är väldigt svårt, tycker jag, att dels försöka vara med här och nu i någonting. Mm. Och sen läsa lite grann av det här. Ja, men jag ögnar igenom lite grann. För att jag tycker det är bara så här. Ofta så är det ju ändå ett ihopkok av våta drömmar eller av feltolkningar liksom. Och därmed är vi framme vid Postscriptum, där vi brukar tipsa om lite gött. Jag ska tipsa om en podcast från BBC Radio 4. Det är ett program som har titeln Sculptress of Sound, The Lost Works of Delia Derbyshire, som är en dokumentär om just Delia Derbyshire, som var en medlem i BBC:s legendariska Radiophonic Workshop, en sann pionjär inom elektronisk musik och ljudskapande. Mycket spännande.
Och jag tänkte tipsa om ett svindlande härligt litet YouTube-klipp. Det heter I Thoroughly Enjoy Swords. Och jag sa att det räcker med att läsa beskrivningen av det här klippet för att förstå vad som är så episkt med det. Den lyder som följer: This is a compilation of all the ballers at Cold Steel looking like complete bosses. Och Cold Steel är alltså då en svärd- och knivtillverkare i USA som lägger upp klipp där de demonstrerar hur vassa deras produkter är. Och det är alltså då någon slags liten härlig best of som har gjorts i det här klippet. Rekommenderas varje. Man kommer skratta gott åt det här, lovar jag. Ja.
Fint.
Det var väl allt vi hade att erbjuda idag.
Ja, det var detta.
Ja. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka. Hoppas vi är friska och krya tills dess. Ni får ha det bra där ute.
Ha det fint. Hej då.